When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen.
Vi är tillbaks.
Jo visst.
Jajamän.
Ja, vi är tillbaks, Johansson.
Amen.
Podden om ont.
Alltid.
En gång till.
Yes.
Ja, idag, vet du, det här är grejen. Mm. Då har vi med oss en gäst idag.
Ja,
det gillar. Jag ska inte presentera det ännu. Jag såg att du var på väg nämligen.
Ja.
Podden om ont tillbaks, Björn Rodin.
Anders.
Ja, Johansson.
Yes.
Ja. Vi sitter här och goar oss idag.
Ja.
Ja.
Nytt samtalsämne.
Vi hittar ju dem under veckorna, kan man säga.
Det är saker som bubblar upp och kommer över oss.
Ja, som inser det. Fan, det här är nog rättigt att prata om mer om.
Mm. Mm.
Och när vi upptäcker saker som vi själva kanske... Ja, det här vill vi dyka i. Sen sist så vi har knappt gjort någonting sen sist faktiskt.
Nej, som vanligt.
Ja.
Då får du sparlogga.
Ja. Vi har onlinekursen.
Mm.
Den är ute nu.
Mm.
Kursen om ont.
Ja.
Ja. Det är en timme och 6 minuters utbildning.
Mm.
Smärtlindring och stresskontroll.
Mm.
För alla.
För alla?
Ja, kan man säga. Grundläggande grejer.
Yes.
Det har varit en stark efterfrågan på de sakerna.
Mm.
Hur når vi hela landet?
Ja, precis. Det är många som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm eller Göteborg.
Så då går vi en medelväg här då.
Mm.
Den finns ju i våra sociala medier. Den finns ju... överallt i princip. Googlar man Bob Caladrius så hittar man den.
Yes.
Den ligger på Vimeo.
Ja.
Och det är där man kommer kunna handla den då. Mm. Vi har också... kör igång stresskursen igen nu.
Mm.
Nummer 2 har gått igång.
Mm.
Det är helt galet.
Ja.
De resultaten där var ju vida överstigande allt vi kunde föreställa oss.
Ja.
Vi kommer in lite grann på det idag faktiskt.
Ja.
Vi ska prata om en av verktygen vi använt här och att det faktiskt går att göra i gruppform.
Mm.
Sådär då.
Mm.
Vi har också en sån liten minutbildning på gång på Science Park Lindholm.
Ja,
våra chefer och ledare.
Yes.
Där vi kör också identifiera stressen. Liksom.
Ja. Ja.
Hur gör vi?
Som vanligt. Högt och lågt och stort och smått.
Liksom. Ja, precis. Och lite grann därför vi kör alltså det här avsnittet.
Mm.
Vi hittar ju en grej där som vi tyckte var jävligt intressant. Mm. Och det är ju det här med stress på jobbet.
Ja.
Mm. Och vi tänker då prata då om stressperspektivet eller chefsperspektivet.
Ja.
Ja. Och,
stressperspektivet har vi lyft.
Ja, det har vi lyft
flera gånger.
I leda.
Ja.
Men ja, vi kommer in på det där. Men det är lite grann, just chefspositionen är ju väldigt intressant och den är komplex.
Mm.
Och det är många fall upplever jag att cheferna är lite grann utlämnat till sig själva.
Mm.
Att just med stressgrejerna.
Ja, visst.
Och vi tycker det är väldigt synd att, det ska att man ska få identifiera problemet när sjukskrivningslappen kommer.
Ja.
Vi tänker att vad kan vi göra för att stoppa där innan?
Mm.
Och då har vi lite goda grejer där faktiskt.
Ja.
Men vi har en gäst ju.
Ja.
Oh, Therese, berätta.
Ja.
Nu är det du.
Nu är det jag.
Nu är det du.
Nu får du prata.
Nu får jag lov att prata.
Ja.
Jag heter Therese Jagenburg och jag har jobbat som ledare under många år. På mitt senaste bolag där jag är idag har jag jobbat 25 år, varav 23 år som ledare.
Ja,
i olika i olika situationer och på olika avdelningar då.
Ja.
Och jag är i en bransch idag där det är oerhört mycket förändring inom... Och det innebär också att man bygger om organisationer, man får nya ansvar. Men det finns mycket osäkerhet och det blir också uppsägningar. Och då är det ju föremål för mycket risken att det blir stress på av det. Ja. Och jobbet är ju stort.
Det är ju nästan så att det är inte egentligen en fråga om risk längre där, utan det blir ett likandestecken.
Ja.
Naturligtvis blir det så liksom. Du har jobbat i 100 år.
Ja.
Så där, vad har du för bakgrund? Alltså, hur landade du där i ledarskapssvängen?
Ja, egentligen så har jag jag är civilekonom i min botten, ja. Men ett otroligt genuint intresse för människor i mitt, och älskar att leda andra människor. Jag ser inte mig som chef, jag ser mig som ledare tillsammans med mina medarbetare.
Ja.
Och det är väl så också på den vägen att jag tycker samtidigt om att leda människor och så. Och där hamnade jag på den vägen ganska tidigt i min karriär faktiskt.
Det var så,
ja.
Ja, och du är hos oss också.
Ja, jag har gått hos er i över ett år nu, regelbundet ska jag säga, och det här är min oas.
Ja. Du sa det när du kom förut, att det blir lugnt när du kommer hit liksom.
Ja, stämmer.
Det är många som blir det, även om det kan vara lite stimmigt i lokalen, så blir det ju en följdeffekt av att vi jobbar så mycket med avslappning och samtal och sådana här saker. Så det blir ett lugn i väggarna liksom.
Ja, det är det verkligen.
Vi sa ju det när vi gick in där. Det är ju sånt här man skulle ha haft hemma.
Mm.
En sån här oas man borde haft överallt. Mm. Inte bara kanske en gång i veckan som du har haft. Och vi kommer in faktiskt på det där idag.
Mm.
Alltså vi har pratat om återhämtning och såna här saker. Och det kopplar vi alltid till stressen. Och hur gör vi och hur ser det ut sådär. Vi ska ju ha två stycken vägar idag, Johansson.
Mm.
Vi ska dels prata om cheferna själva.
Ja.
Vad man kan göra för sin egen stress när man sitter i en ledarposition.
Mm.
För man har ju krav både underifrån och ovanifrån.
Jajamän.
Sådär.
Mm.
Och vi ska också prata om hur man kanske leder personal då, som har stressproblem. Eller som man kanske inte ens vet har stressproblem. Men som om man skrapar på ytan så ser man att här finns det ganska stora stressproblem.
Precis.
Det är ofta de vi träffar.
Ja.
Vi har ju mycket frustration över arbetssituationerna där cheferna inte riktigt har varit med på banan. Inte förstått riktigt vad de lägger på individerna.
Nej, vilka effekter det får liksom.
Nej. Och en stor del är det att människor inte berättar om det.
Nej.
Alltså den anställd berättar inte vilka problem man har. Utan,
man kniper käft och håller ihop.
Ja. Och så kör man på.
Ja.
Och sen så gick det inte en dag.
Nej.
Och så blir man frustrerad på chefen att han inte såg. Och så säger vi det, men hur skulle han ha kunnat sett? Du gömmer ju allting för alla.
Mm.
Så att det finns olika sidor på det här myntet. Och idag ska vi just prata om chiefens då, va?
Mm.
Vi har ju pratat ganska mycket om stress, va? Återhämtning i podden och på filmer och grejer. Och vi har ju faktiskt 3 stycken poddavsnitt. Det är över 3 timmar information. Nu tänker vi att det kanske inte ska lyssna på idag. Men vi kan i alla fall tipsa om avsnitt 13 som handlar om utmattning och stressbesvär. Det är när det gått över gränsen då, när det blir sjukdom och tar det.
Mm.
Vi har avsnitt 15 som handlar om mental återhämtning. Och den busen kommer vi komma tillbaka till idag 4 gånger.
Mm.
Och sen har vi då avsnitt 19 där det är effektiva stresskontrollsverktyg. Liksom. Mm. Hur gör vi i praktiken?
Mm.
Men Johansson, stress.
Ja.
Vad var det för något?
Ja, det är ju en fysiologisk och mental reaktion på hög belastning. Och den belastningen kan vara mycket. Den kan vara allt ifrån att vi är hungriga och rädda till att vi har tidsjäktning över oss.
Mm.
Till att vi har trampat på en spik. Då drar också stressen igång.
Mm.
Det är ju ett beredskapssystem som hjälper oss att ta oss ur svåra situationer.
Mm.
Men när vår stora hjärna och vårt västerländska samhälle driver oss in i hotfulla situationer 24 timmar om dygnet, då kommer kroppen reagera 24 timmar om dygnet.
Ja, precis.
Och då har vi ett problem. Förr eller senare.
Vi har ju en liknelse där. Om det sympatiska nervsystemet måste vi blanda in när det gäller stress.
Ja.
Och det är ju fight or flight systemet. Och det är det som ska funka vid överfall eller vid kraftiga reaktioner eller sådär.
Mm.
Vidgar pupiller, höjer puls, ökar blodtryck, utsöndrar adrenalin och så vidare.
Jajamän.
Mm. Om vi har en sån här metod vi brukar köra, både i filmer och föreläsningar, så att om du tänker att du ligger på en sandstrand och så är det varmt och gott och du håller på att dåsa till i solen att resa. Och så ute i buskarna bakom där så kliver den största tigern du har sett. Och hade sympatikus inte funkat då så hade du inte agerat och då hade du dött. Där och då. Om du på vägen ner till den här stranden hade sett att det var varning för tiger. byborna hade sagt att akta där för fan, här bor det en stor gris här borta. Så. Och så sist då där så nästan dog du, så hade du inte somnat i den där solstolen. Beredskapen hade varit höjd. Men vi har stress, vi har tigrar överallt i vårt liv idag.
Mm.
Vi har stora och små. Vissa har mamma och pappa satt dit, andra har Instagram satt dit.
Amen.
Tredje har chefen satt dit och många tigrar sätter vi dit själva också.
Absolut.
Och det är lite grann det här man behöver vara medveten om då, att dels så behöver vi kanske sålla i tigrarna vad som är vad, men det är jävligt svårt för att man kör som man alltid har gjort. Men vi behöver också se till att det finns en vila emellan tigrarna. Att den här beredskapen inte är påslagen hela tiden. För när är det och den är stor, det är då det kan utveckla sig till vad vi kallar för ett utmattningssyndrom. Då, och det är en elak jävel alltså.
Ja, för grejen är stress är ju inte farligt. Det är inte tigrarna i sig som är farliga.
Nej.
De måste vi kunna hantera. Men när det blir för många tigrar och för täta tigrar och vi inte får någon vila emellan alla tigrarna, då uppstår saker som vår kropp inte är gjord för.
Nej. Och det är ganska intressant där just med utmattningssyndrom faktiskt. Visst du att vi får alltså klienter hit vars läkare inte tror på utmattningssyndrom?
Mm.
Intressant.
Ja, på riktigt. Ja. Och då är det så här att vi tänkte, fan, hur ska vi mota detta?
Ja.
Så vi gick in och kollade på Socialstyrelsens hemsida.
Ja.
Och där finns det riktlinjer för utmattningssyndrom som ett diagnoskriterium. Så att läkaren har fel och Socialstyrelsen har rätta. Men det är helt
otroligt.
Helt ofattbart alltså.
Man saknar ord. Man bara gapar.
Ja, men det är lite i det hårda slutförändringen. Bara, okej, du tror inte på cancer heller då, eller? Vad fan är du? Och vad håller du på med på ditt yrkes... vid ditt skrivbord liksom? Jag blir så trött.
Med din legitimation.
Ja.
Som kommer från Socialstyrelsen.
Ja, det är så helt jävla vansinnigt. Jag blir förbannad bara tänka på
det.
Vi får inte släppa det nu innan jag bara hämtar ner lokalen.
Det blir ett annat avsnitt.
Ja, det blir ett annat avsnitt, ja. Men vi har också pratat det här om återhämtningar ju.
Amen.
Det är ju inte bara sömn.
Nej.
Utan hjärnan behöver ju så mycket mer.
Ja, vi har pratat om sömn i ett par avsnitt också. Och det kan ju till och med vara så att sömnen inte ens sömnen blir återhämtning.
Nej.
För att den är av för dålig kvalitet och stresshormonerna är på för hög nivå. Och sömnen inte gör det den ska göra liksom.
Och det är jätteintressant där, för just det här. Hjärnan måste få vara själv.
Ja.
Måste få vara i fred. Den måste... Jag hörde ett program i dagarna här, P4, med Liv, Stefan Liv.
Mm.
Så hade han två psykologer där, jag kommer inte ihåg namnet på dem. Men de nämnde samma sak. Våra hjärnor måste få ha tråkigt. Vi måste få ha det här autonoma, det händer ingenting.
Mm.
Utan när hjärnan bara får surra.
Mm. Det är ju som man säger om barnen också.
Ja.
De måste ha tråkigt, vi kan inte aktivera dem hela tiden.
Nej.
Precis likadant.
Men ändå så beter vi oss precis tvärtom. Och på stresskursen här, man har ju olika moment i de här grejerna, va? Och vissa gånger så bara, wow, här var ett moment som satte allihopa på spetsen. Och det gjorde vi en grej, för vi har en övning som heter, alltså man ska sätta etiketter på det som kommer in, som det som kommer i huvudet. Det är för att ta hand om de här tänk-om-tankarna som kommer i stress, katastroftankarna egentligen. För man ska, i huvudet ska man ha förmågan, okej, pausa, titta, vad är det för tanke? Är det ett minne, är det en lust, är det en känsla eller är det en tanke av? Va? Och i det här så måste man ju lyssna på sig själv. Man måste höra bruset in i huvudet. Och gång 5 på den här första kursen, då gjorde vi den övningen, för då var det dags för det. Och halva gruppen tittar upp och är till blanka ögonen. Helt lika, hälften av gruppen.
Mm.
Då var första gången som de insåg hur fan man ska göra det här. Vad är det jag ska lyssna efter? Vad är det jag ska göra? Vad är det som ska hända inuti när mobilen är avstängd? Och ljudet är av och det är bara du och ditt huvud.
Mm.
Och vissa har exakt samma typ av tankar som kommer hela tiden. Och andra är det bara som en jävla motorväg. Du hör ingenting. Men det säger oss någonting. Bägge de här två grejerna säger oss väldigt mycket. För är det samma typ av tankar så kan vi prata om dem. Är det bara ett enda jävla gytter och man inte hinner fånga någon, men då vet vi vilket tempo som finns i den här själen och då kan vi göra någonting åt det, va? Och den är ju väldigt viktig just ursprungs...
Mm.
Hur lyssnar jag på mig själv? Vad ska hända? Okej, jag vet att jag ska stänga om bilen. Jag vet att jag inte kan ha möten hela dagarna och så vidare, saker som jag kommer in på idag. Men vad är det som ska hända sen?
Precis. Vad ska jag fylla den här tomheten?
Ja, eller vad är det som förväntas att det ska hända i mig när jag är ute i skogen utan mobil, utan tid att passa och det är bara jag?
Mm.
Vad ska jag göra där?
Det var som när jag satt med Sofia här för ett tag sedan. Då jag kom hit, det är inte så länge sedan, det var bara 2 veckor sedan. Och där det inte blev någon träning, utan det blev fysisk träning. Utan det blev mental träning. Hon sa, idag går vi ut och sätter oss i solen. Och det var jobbigt. Vad känner du nu? Frågade Sofia mig. Och då svarade jag, det visste jag inte riktigt i början.
Men det är verkligen så.
Och det skapade det där stilla utrymmet.
Visst.
Det här när det inte händer någonting. Och vi kommer ju in lite grann på det sen när vi ska prata om åtgärder och förebyggande med stress på jobbet och sådana här. Om du fick bara lite kort, alltså hur ser du stressen på jobbet? Alltså hur ser du den som så här institution? Alltså bland chefer och bland medarbetare och där själv liksom, hur?
Ja, det som man ser, det är väl också att vi är på vår arbetsplats, som det är på så många andra ställen, det är högpresterande kvinnor i mycket, i mångt och mycket, som är väldigt rediga tjejer, som vill leverera så mycket det överhuvudtaget går. Och vi försöker, där jag idag leder och verkar, så försöker vi att också lyssna väldigt, alltså lyssnandet är så kolossalt viktigt, att man lyssnar in, och jag försöker alltid tänka så här, att när en människa kommer till mig och klagar, så är klagomål ett önskemål för mig. Att inte se om någon mår dåligt eller om någon inte tycker att de mår bra, att jag ser att det är en yttre, det är en önskan kring en förändring, och att man är väldigt öppen för när man lyssnar på sina medarbetare. Och stress finns precis överallt idag på min arbetsplats, i olika typer av former, så det gör det. Men det gäller att vara oerhört lyhörd som ledare. Det är också att se till att inte dagen bara består av möten hela dagen, som bara man packar på varandra, utan att det också finns tid för egen tid och att man faktiskt aktivt bokar av det i sin almanacka. Och att jag som ledare faktiskt förväntar mig att mina medarbetare gör det. Och gör man det inte, så är det viktigt att jag är där och säger att det är viktigt att du har den lilla stunden. Nu har jag förmånen att ha ett kontor som ligger nära natur. Det behöver inte vara så. Men att gå ut en stund på lunchen och prata om någonting annat. Göra andra saker. Det är viktiga saker, känner jag. Och också bara en sån enkel sak som att inte ha mötes som går i, precis i anslutning till varandra. Utan att man faktiskt gör så att man har bara 45 minuters mötestid. En kvart går till reflektion och återhämtning, så man orkar tänka i nya banor till nästa möte.
Och det är lite grann där, vi brukar koppla på skolans värld där. Att det är liksom, en timmes lektion är inte en timmes lektion, för man orkar inte.
Nej.
Finns till och med studier på det där som visar hur länge hjärnan kan hålla fokus på en och samma sak. Jag tror inte ens det är 45 minuter, jag tror att det är 35 eller sånt där.
Absolut.
Så att det är ju väldigt, vi kommer in på alla de här sakerna, vi pratar om åtgärder och förebyggande saker, och där är ni ju väldigt, väldigt långt fram. Och vi försöker ju vara likadana här. Vi verkligen jobbar på att leva som vi lär. Det är hektiska perioder ibland, det är mycket klienter ibland, men vi har alltid en lång paus mitt på dagen. Vi ser till att liksom, är jobbet klart så gå hem då för fan. Sitt inte över, var effektiv i arbetet och ta pauser liksom. Men om vi ska gå in lite grann på hur ser vi liksom? Hur identifierar vi? Stressbesvär på arbetsplatsen. För det kan ju vara väldigt, väldigt svårt. För jag tänker som chef då, om jag har väldigt mycket att göra själv och är stressad. Det kanske är något av det svåraste vi ber om. Att se när andra runt omkring dig. Jag tänker att det måste ju vara all time high i...
Det är ju risk att du blir så själv, du blir upptagen av din egen stress.
Ja.
Så att du inte är redo för andra och kan se andras.
Ja, precis. Vi pratar ju om, i stressavsnitten som vi har haft, så pratar vi om orostriaden. En triangel. Där vi har oro, stress, rädsla högst upp i spetsen. Och sen ner till vänster har vi flyktbeteendet. Vi vill inte känna det här jobbiga, alltså flyr vi. Och vi har också tänk om tankarna, alltså katastroftankarna som vi inte vill känna. Som gör oss oroligare, som stressar oss ännu mer. Och när vi inte räcker till, eller katastrofen kanske finns, så alltså måste vi jobba ännu hårdare. Då flyr vi ännu mer och då blir vi mer stressade. Så det här är liksom en spiral. Och i och med att man får ett sånt högt tempo, sexans växel kallar vi den, då ser du varken dig själv eller de som är runt omkring dig. Liksom. Det finns en risk för att det blir så.
Jag ser också att även att i stora organisatoriska förändringar och där det blir mycket nya roller så skapas det också otydlighet kring förväntningar.
Ja.
Och det kan vara en oerhört stressande faktor.
Ja. Ja.
Att du inte vet vad är det som förväntas av mig.
Ja.
Och det spelar ingen roll hur mycket man springer och hur fort man gör det, så kanske man ändå inte levererar på det som förväntas av en.
Nej.
Därför att det är otydlighet i organisationerna.
Ja. Eller så överlevererar du och så vänjer man management med det här.
Mm.
Och så förväntar de sig överprestation varje gång. När du, fast då hade jag inte energin.
Mm.
Nej. Då är ju ifrågasätter man varför blir det inte så här nu då?
Mm.
Och det är ju högst mänskligt. Det är inte bara i företag och det temat vi har idag.
Nej.
Utan osäkerheten och okontrollen. Det är ju oerhört skrämmande för oss som människor.
Ja.
Mm.
Ofta pratar vi om det i relation till smärtan då. Att vet man inte var smärtan kommer ifrån och hur man ska hantera den. Så blir det mycket, mycket värre.
Kassam.
Ja.
Mm.
Känslan och sammanhang. Liksom, den är ju överallt.
Mm.
Och just när vi kommer in på det åtgärder där, att hur alltså, och även förebyggande då med tydliga tjänstebeskrivningar. Jag tänker mer på den här identifikationen, alltså hur ser vi det? Och det finns ju en holländsk studie som lyfter fram två stycken flaggor framförallt. Det första är när vanliga, normala arbetsuppgifter tar onormalt mycket energi.
Precis.
När saker som funkade tidigare var lätt och nu så blev det helt plötsligt jättetungt. Det är en första flagga. Och den andra flaggan är återhämtningen tar onormalt lång tid. Man får inte tillbaka liksom, energi på lunchen. Det räcker inte med en fika. Det kanske inte ens räcker med den arbetsfria tiden mellan jobbet och jobbet nästa gång, så att säga. De här två är ju väldigt starka varningstecken på att det håller på att barka söderöver.
Mm.
Och då tänker jag som chef så kan man faktiskt se det.
Mm, absolut. Jag ser också även när man har medarbetare som börjar bli vad jag kallar lite introverta, inte följer med på lunchen, inte går med ut, sitter och jobbar mycket för sig själv, har mycket hörlurarna på sig.
Ja.
Det är också en signal som man ska ta på allvar.
Ja, verkligen.
Mm.
För det är så när man blir passiv för att olika orsaker liksom. Så är det möjligtvis att det finns en ledsenhet i grunden där och en nedstämdhet som kommer från frustration kanske, som kommer från att det är ändå ingen idé vad jag gör för något, så ska de ändå ändra alltihopa. Och då finns det ingen energi där då, så finns det det finns också väldigt dåliga vägar ut där.
Mm.
Och det skulle man kunna säga, det är väl någon förstadie kanske på depressionsspåret då.
Mm.
Till att bli en klinisk sjukdom att ta det. Och det är det vi jävligt stökigt. Alltså.
Och det går ju ofta hand i hand. Vi har ju utmattningssyndromet, men vi har också utmattningssyndrom med depression liksom, och den typen. Att det går ofta, de är syskon liksom, nedstämdheten och stressen. Så är det.
Vi pratar också om glömska.
Mm.
När man tappar bollar som kanske inte ska tappas.
Mm.
Eller som man inte tappat förut. Det är ju någonting som vi upplever som är väldigt vanligt.
Mm.
Vanligt tecken på att stressen börjar bli ett problem.
Mm.
Irritation, alltså att sätta sig på humöret.
Mm.
Samma sak där. Och så den introverta som du sa att det är så.
Hålla fokus, svårt att läsa en text kanske.
Koncentrationen känner jag också där, att, och det märker jag ganska tydligt också, att när man sitter vi sitter i öppna landskap. Då blir ju den här, alltså, är du då stressad och i ett öppet landskap där du hela tiden har ljud omkring dig, så är det svårare att hantera stressen i den när det blir mycket att göra.
Det är ganska intressant där, för man ser ju det mer och mer nu.
Mm.
Hur öppna landskap var helt fel väg.
Ja.
Det är intressant, för när var det de kom, och det började 2000-talet någonstans där som det skulle
alltid vara öppet. Det var trend i det då, ja. Precis.
Ja. Allting skulle vara öppna. Det var bäst i öppna landskap.
Liksom. Ja, det kom ju upp på honom.
Ja. Men så visade det sig att det var långt ifrån alla hjärnor som klarade av det. Jag fungerar ju inte så till exempel. Jag har ett helt annat kontor här nere på Kaladius. För att min hjärna fungerar inte.
Nej.
Där.
Och det hänger väl inte bara ihop med liksom person, utan det handlar ju med arbetsuppgift också.
Ja,
att vad är det du ska, i vilken miljö fungerar bäst i olika situationer?
Ja,
men det är så här, one size doesn't fit all. Liksom.
No, exactly.
Ja, och vi har ju, på tal just om de här, vi snackade där vissa koncentrationsförmågor har vi pratat om.
Mm.
Vi har pratat om minnet, bland annat. Och det som är så jävla häftigt, det är att det finns ju sätt att kolla det här på. vad som är vad, eller vad tröttheten framförallt, som då kan komma av energilösheten som skulle kunna tänkas komma från stressen. Då har vi ett formulär som vi använder på Karolius, som inte är i vårat, utan det är Karolinskas. Ska vara
Ja, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, tror jag.
KEDS.
Ja, förkortat.
Ja. Och KEDS använder vi för att ta reda på hur tröttheten har satt sig hos individen.
Och precis, hur och var och i vilken grad.
Ja, och det är 8 stycken olika kategorier. Det är en då som är koncentrationsförmåga. Och då går det från 0. Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läst på TV och få för samtal som vanligt upp till 6. Där jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. Någonstans här emellan hamnar då. Och då kan man se det ifrån nummer 2 till nummer 4. Där går det ifrån okej till riktigt dåligt.
Ja.
Minnet kommer sen. Kroppslig trötthet, där har vi många som kommer hit. Alltså tröttheten har satt sig, vad vi kallar för psykosomatisk. Alltså kroppen har stängt av, jag tänker. Jag har en klient här som vi hade lite film på nätet.
Ja, det är spännande.
Extremt tydligt. Alltså, hon har blivit utredd då för både MS och stroke för att benen stängde av.
Fantastiskt, alltså kroppen reagerar.
Ja. Och så har vi fått ordning på det där nu. Men musklerna var så svaga så att de behövde liksom väldigt mycket hjälp väldigt tidigt. Och det funkade. Det gjorde undersökningen annars och det fanns ju ingenting på henne. Liksom. Det finns ju inga neurologiska svar. Det är bara psykosomatiken kvar. Så där satte allting satte sig i kroppen här. Skitintressant. Men fatta hemskt. Att helt plötsligt jag kommer inte ur soffan.
Nej.
Och sen inte då bli bekräftad och sedd och hörd av den ordinarie sjukvården.
Nej.
Säga så då.
Nej, precis. Nej. Du vet, säger man psykosomatik där så får du 2 voltar in och så hoppas de på att du inte hör av dig.
Prio 4,
ja. Ja. Vi pratar också om uthållighet. Alltså psykisk uthållighet. KEDS fortsätter prata om återhämtning. Här får vi då den igen då. Bekräftar hur är återhämtningen påverkad. Nummer 6 är alltså den allvarligaste punkten. Är då, det spelar ingen roll hur mycket jag vilar. Det är som att jag inte kan ladda mina batterier. Det är många av våra klienter som uttrycker precis så.
Det var så jag till det här när jag kom i, det var väl höstas.
Ja.
Då jag upplevde att det spelar ingen roll hur mycket jag sov. Nej. Så var jag lika trött den eftermiddagen då.
Ja.
Och det har jag ju aldrig varit med om i hela mitt liv innan att jag behövde en nap på eftermiddagen.
Nej, precis. Alltså, och vi brukar ju säga så, det är ju heller inte meningen att vuxna människor ska sova middag.
Nej.
Det är faktiskt så.
Mm.
Ja, det kan vara skönt, ibland behövs det för att man har sovit dåligt på natten, men
inte i normalt tillstånd.
Nej, det är faktiskt så. Normalt, alltså icke-utmattade ska inte behöva sova middag. Liksom. Vi pratar också om sömn här nästa då, va? Då går det från 0 till 6 där 6 då jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårt att somna om. Jag känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar. Då vet vi att här är det högt vatten också. Vi har nummer 7 där, överkänslighet för sinnesintryck. Då kommer ljud och ljus och alla de här grejerna in.
Ja. Det behöver inte vara stroboskopet utan bara det öppna kontorslandskap som vi pratar
precis.
Om. Och gå på fest och sådär.
Vi har 8 där som är upplevelse av krav. Där det svåraste svaret är det mesta känns krävande och klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.
Och inte bara jobbet då utan i livet.
Ja,
jobbigt och äta frukost.
Och sen har vi faktiskt 9 kategorier, inte 8 som jag sa, så får rätta med det här. Sista är irritation och ilska. Där har satt sig på humöret då.
Ja.
Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes som måste anstränga mig mitt yttersta för att behärska mig.
Alla andra idioter.
Ja, alla andra idioter hela tiden.
Världen emot mig.
Ja. Och det är väldigt intressant då, för här kan vi då få en ögonblicksbild över hur tröttheten har satt sig och vilken ordning vi ska börja. Alltså är det minnet som är jobbigt här? Okej, men då vet vi det.
Men det är ju viktigt även som ledare att vara medveten om alla dessa signaler som kan, så att man kan vad ska jag säga, tolka alla medarbetare på rätt sätt.
Och det är verkligen sådär att kommunikationen där blir det viktiga. Våga prata på riktigt. Liksom.
Då bottnar det också i en tillit.
Ja.
Att man duger som man är. Som
våga chef blotta.
Och medarbetare. Och våga blotta sig i alla sammanhang.
Ja.
För där har man ju faktiskt som medarbetare. Alla har ju ett ansvar.
Ja.
Men det bygger ju någonstans på tillit. Att man vågar att vara liten. Eller man ska säga. Och inte må bra vissa dagar. Och, så det är viktigt att man har en tillit i bolaget.
Ja, så är det ju. Och där har du chefen som alltså personliga roll.
Mm.
Alltså, har man en lojalitet, har man en integritet som man vet att vissa saker stannar här.
Ja, precis.
Och det kommer inte upp. Nej. Det kommer inte en tjuvsmäll när det börjar närma sig lönesamtal och såna här saker. Mm. Då kan man skapa en väldigt fin kommunikationsmiljö liksom.
Mm.
Och där man faktiskt jobbar tillsammans på eventuella personliga grejer som kanske är svårt då att blotta sig.
Mm.
Jag tror vi tillbaka där på high performance personligheterna också, för att de här, ofta med en kvinnlig företeelse ska jag säga, där är man inte svag.
Nej.
Det finns inte, det existerar inte.
Nej.
För det är liksom bara ingenting är gott nog. Inte ens min person.
Nej. Men där har man som ledare ett väldigt stort ansvar.
Ja.
Känner jag.
Mm.
Att när man leder tjejer och kvinnor så måste man också vara medveten om att det finns en hel del high performers.
Ja, ja.
Som man måste också hjälpa att inte behöva vara bäst i klassen varje dag, varje vecka.
Ja, och bromsa dem liksom.
Och bromsa faktiskt, aktivt bromsa.
Ja. Och när vi pratar om arbetsgivare till exempel då, va? Vi har sprungit på det under åren här, att man tror, just det här, vi pratar kommunikation och vi pratar där man blottar sig och förklarar liksom var problemet ligger. Då är det många som får för sig att det är utanför arbetet som är problemet.
Mm.
Många som har sagt, men det är hemmasituationen, det kan inte jag göra någonting åt.
Mm.
Och där är folk alltså som är ganska nära oss som säger samma sak. Jag är ju alltid speaker som jag är. Och bara, nej, ni har fel. Och vadå? Det var ju skilsmässa. Ja, absolut. Det var skilsmässa. Det var jättejobbigt för henne. Men ni har fel. För att livet kommer att hända.
Mm.
Oavsett vad arbetsgivaren tycker om det. Så kommer livet att hända. Jag tycker att problemet är när det inte finns energiresurser till att klara av livet som kommer att hända.
Det som ändå händer, precis. Som är det naturliga hela.
Eller hur?
Mm.
Då är det ju någonting som är fundamentalt fel på arbetsplatsen. Om den konsumerar så mycket så jag inte klarar av en personlig tragedi hemma.
Nej.
Utan att, alltså, att jag slutar fungera för att det finns så jävla lite resurser. Då är ju någonting, som jag ser det personligen, då är det fundamentalt fel. Liksom, för att det ska inte vara så små marginaler.
Nej, verkligen inte. Och du måste kunna också se varje individ där de är.
Ja.
Och det innebär att vissa år eller månader eller veckor så är man väldigt, klarar man väldigt mycket. Och andra perioder i livet så kanske man inte klarar lika mycket.
Nej, och det är ju ändå människor
absolut.
I grund och botten. Det är inga maskiner.
Nej.
Jag föreläste på Vision, fackförbundet Visions årsmöte på Göteborg Energi där.
Mm.
Och då fick jag reda på Uffe där, ordförande. Han sa att Vision har en typ motto. Vi är inga maskiner.
Mm.
Och det ligger mycket i det.
Det säger mycket.
Det ligger mycket i det.
Alltså,
och någonstans är det ju så här att det är ju inte via press och mycket att göra som man nu när man tittar ut ur företagsperspektiv skapar resultat.
Nej.
Utan det är ju via engagemang och alltså arbetsglädje som resultatet i ett bolag kommer.
Ja.
För någonstans är det ju människorna som ser till att kunderna mår bra.
Eller hur?
Så att mår inte dina medarbetare bra så kommer inte bolaget heller att må bra.
Mm.
Och jag funderar lite grann på det här inför det här, den här inspelningen. För någonstans är det så här, jag som chef eller ledare då, jag har ju fått uppdrag ifrån ledningsgruppen.
Mm.
Jag ska göra det här. Jag har också ett ansvar både gentemot dem och gentemot personalen. Och ledningen kräver sina saker. Ja. Personalen kräver sina saker. De brukar säga det svåra som finns det och
mellan.
Det får skit från två håll. Va? Men jag tänker någonstans att även om ledningen har hårda krav, fakta. Alltså det ska se bra ut på sista raden. Så är det ju mitt ansvar som chef att se till att det här kommer ner på ett bra sätt.
Helt klart.
Så. Och även tvärtom då. Alltså ifrån. Ja, vi ska liksom, man ska fungera som ett filter så att alla mår bra.
Mm. Men jag tror att det är en syn också på människans bidrag till resultatet.
Ja.
Om det är, man utgår ifrån att man trycker ner eller om det är så att det är medarbetarna som skapar resultatet för företagsledningen. Det är helt olika sätt att se det.
Ja.
Och som ledare någonstans är det ju vi som ska skapa förutsättningar för medarbetarna att bli de bästa varianterna av sig själva i alla sammanhang, i alla perioder, oavsett om livet är olika.
Eller hur?
Mm.
Och när det finns en sån en hög stress i hela organisationen eller på hela avdelningen eller vad det kan handla om så kan vi ju rent faktamässigt påvisa att det blir sämre.
Ja, Precis.
Men det är inte alltid lätt att se för högsta ledningen. Hur, för de sitter ju på sin position och sina kompetenser. Och de kanske inte har varit nere på golvet, situationstecken, på väldigt många år. Nej.
Och där har man ju en väldigt roll, om vi nu kallar för sig mellanchef då, så har man ju ett väldigt ett ansvar att kommunicera just de effekterna.
Ja, precis. Samtidigt så ska ledningen inte vara nere och packa lådor.
Nej.
För att då är det fel person på fel plats. För det finns folk som är bättre att packa lådor än vad vdn är. Mm. Och de som packar lådor kanske inte kan föra affären framåt rent bolagstekniskt med stater eller myndigheter eller stora inköp och så vidare. Då. Mm. Det är liksom rätt kompetens och rätt erfarenhet på rätt plats.
Absolut.
De ska inte möta varandra. Det är tyvärr så. Så det kommer inte hjälpa. Det är ju samma sak. Min fästmö jobbade ju på en snabbmatskedja när jag träffade henne. Hon sa det absolut svåraste och jobbigaste var när ägaren kom ner och skulle stå i köket, för han var fan bara i vägen. Ja. Han kunde ingenting och det gick så långsamt att hela maskineriet bara boom, stannade.
Mm.
Så det var typ världens sämsta dag. Det var när ägaren kom ut. Han kunde gå upp på golvet med kavaj och sett lite mysigt ut. Det skulle han ha gjort, men släpp för fan köket alltså, för du hänger inte med här.
Nej.
Det blir så tydligt, va?
Ja.
Och då skulle han ner och visa att men jag kan också svänga på en fritt. Liksom. Nej, det kan du inte, för det tar 10 gånger så lång tid för dig. Och det är 45 meter kö. Väck med dig.
Mm.
Och jag tror man måste ha respekt för varandras yrkesroller, va? Och då tänker jag att vi kommer in på det här med tjänstebeskrivningar. Kravställningen ifrån företaget. Och även den överenskomna kravställningen ifrån personalen. Alltså vad jag som anställd anser är rimligt. Hur jobbar ni med de grejerna? Är det ett gemensamt beslut eller kommer det hard case liksom?
Nej, vi jobbar väldigt aktivt med, och det har vi, alltså jag ska väl påstå att det sista året eller 2 åren har vi jobbat väldigt aktivt med det vi kallar befattningsbeskrivningar eller så, just därför att skapa tydlighet kring vad är det som förväntas att du ska göra, vilken är din roll i bolaget. Och det märks också väldigt tydligt att när de inte är på plats så blir man faktiskt väldigt stressad av det. För då kommer man till det där, jag vet inte vad som förväntas av mig. Hur ska jag bidra och vad finns jag i sammanhanget? Och det kan jag, det är väldigt tydligt hos oss. Att, och det är också det att vi har gjort om en organisation från en vanlig organisation till en matrisorganisation. Och det är ju verkligen ett...
Vad innebär det?
Det innebär att du jobbar inte i funktioner på samma sätt som du har gjort innan, utan du har mycket mer samarbetspunkter där du ska samarbeta kring olika typer av frågor.
Mm.
Och då blir det så här, då sitter man i ett forum. Vem är det som bestämmer i den frågan?
Mm.
Därför att plötsligt får man mycket mer ett gemensamt ansvar.
Ja, just det.
Och då blir det en frustration på omkring. Var ligger ansvaret? Ja, vem har befogenheter att ta beslut och så.
Ja,
och då är man då inte tydlig i den organisationen så kan det ju bli oerhört stressande. För man blir orörigt, skulle jag vilja kalla det då.
Ja. Vem gör vad? Liksom?
Vem gör vad och vem har ansvar för vad? Och då blir befattningsbeskrivningen och alla de ännu viktigare. Så det är därför som vi då har lagt mycket vikt vid det.
Och jag tänker också på det här. I en sån typ av arbetssituation, om jag då är high performer... det är ju kanske sämsta tänkbara.
Absolut, så är det.
För mig.
Ja,
det finns inga gränser.
Det finns inget stopp för leverans.
Nej.
För du kan leverera hur mycket som helst. Du vet aldrig om du har nått målet.
Nej. Precis.
Precis. Och då tänker jag så här. I de fallen, man levererar bra, va? Då riskerar man också att vänja folk runt omkring vid överleveransen.
Exakt.
Och då har man satt sig ännu mer i skiten. För nästa gång som man inte har tid att överleverera eller klarar av det, då ser man helt plötsligt dåligt, fast det var inget som var kass. Liksom.
Alltså, det har jag ju försökt själv. Att när det inte är tydligt vad som förväntas av mig. Att det spelar ingen roll om det är vd eller vem det månde vara. Så att jag alltid försöker ställa frågan så här. Vad är det som förväntas jag ska leverera? Ja. När är det? Vad är det till för?
Mm.
Vad är syftet med det? Vad vill du uppnå med det?
Ja.
Just därför att det ska bli, om inte andra är tydliga mot mig, så har jag ett ansvar.
Ja.
Att faktiskt be om att jag vill kunna leverera en bra leverans.
Mm.
Och då måste jag som anställd också våga ställa frågan oavsett vem det är som har givit mig arbetsuppgiften.
Det där är ju ett konkret verktyg om något. Att ställa de 5-6 kontrollfrågorna till sig själv och till kanske den som har levererat uppdraget. Då.
Vet jag vad leveransen innebär?
Ja.
Vet jag vilken tid den ska levereras på?
Mm.
Vet jag vilken omfattning den ska levereras? Vet jag hur, i era matrisorganisation då, hur ser samverkan ut med andra avdelningar?
För det är ju inte alltid den som ber om att få en leverans egentligen riktigt vet varför ber jag om denna.
Nej, nej.
Alltså, så det är en väldigt bra kontrollfråga mot även uppdragsgivaren, om jag får säga så. Ja. Det är,
och det riskerar väl att bli lite viskleken utav det.
Ja, ja, att absolut.
Att det är längst ut på linan den som ska initiera. Mm. Och blir väldigt svajigt. Liksom. Mm.
Och jag försöker, det är någonting jag jobbar hårt med själv också, för jag är ju ledare på Kaladius. Liksom.
Mm.
Jag försöker coacha mina gubbar och tjejer här så mycket jag bara hinner. Och i många fall så blir det en diskussion för att de ställer motfrågor. Och liksom, vad är syftet med det här nu? Vad ska jag vara ute i detta? Kommer vi tjäna någonting på att alltså både tid och underlätta arbetet och så vidare och så vidare på det vi gör nu. Så att vi inte överjobbar, och så var det egentligen ingen mening när vi fick de siffrorna. Vi har ju mycket marknadsföring på sociala medier och såna här saker, och vi har ganska bra koll på hur flödet in på klienter ser ut och så vidare. Men där finns också en del mätvärden och datavärden som vi inte har nytta av. Då behöver vi inte mäta dem. Och då behöver vi heller inte skapa en rutin för hur får vi reda på detta. Utan vi försöker hela tiden se till att organisationen är så slimmad som möjligt, att vi inte administrerar ihjäl oss. För det är ju inte ett företag som har gått tungt för att man skapar för mycket administration.
Jag tänkte på en annan sak också. I min roll idag så jobbar jag ju som förändringsledningscoach.
Ja.
Och jag inledde med att säga att det är mycket förändringar, och förändringar är inte bara utan är ju överallt idag, så är ju förändringstakten högre än vad den har varit någonsin. Mm. Och det är ju också en källa till till stress och osäkerhet och så.
Mm.
Och jag upplever idag att bolag generellt inte jobbar så mycket med förändringarna av människorna. Alltså att man tar inte så mycket fokus i vad innebär den här förändringen för människan. Nej. Utan ibland är det mycket fokus på det är en organisationsförändring, det kanske är ett nytt system eller det är någon ny, alltså det är mer själva förändringen i sig, men inte förändringen av vad det innebär för människorna, den förändringen.
Nej.
Och hanterar man inte den förändringen som kommer att kanske krävas eller förväntas av medarbetarna, så kan det skapa oerhört mycket stress.
Mm.
Och jag tror nog att bolagen har mycket fokus på själva förändringen, men inte människorna i förändringen.
Man glömmer bort den detaljen.
Man glömmer bort den detaljen, och det är ju den som är så stor för att kanske få resultat av den själva förändringen.
Ja.
Om man inte tar med människorna.
Ja, för det kan ju vara världens bästa optimering man gör i system eller någonting. Ja. Men om anställda inte har rutiner eller inte hinner eller inte förstår.
Kompetens eller resurser, eller vad det månde vara, så blir det ju inte något resultat av det.
Nej. Och är jag high performer i ett sånt läge?
Ja.
Jävlar, alltså, det är ju bara det finns ju det sexstansväxel hade jag där, så sjuan, åttan liksom.
Ja.
Och så undrar man varför man är plakat när man kommer hem.
Ja.
Och då finns det, då kan man säga så här, då går det räcker inte att gå ut i skogen.
Nej, det...
och andas eller att sova lite tidigare. Då är det högt vatten liksom, för där kommer både uppgifterna att ta onormalt mycket energi för de är nya. Och återhämtningen kommer att vara rubbad eftersom de kräver så mycket energi. Och stress och oro och sånt, det slutar inte bara för att man går hem från jobbet, va? Utan det fortsätter ju där, och det är det vi måste jobba på. Och det är ju det är otroligt intressant.
Ser ni någonstans med er då, alla som kommer hit, alltså vad den huvudorsaken idag, säger man att man får stress? Är det konstant ungefär samma anledning, eller är det så att det har förändrats över tid på något sätt?
Det man kan säga är att de som har ont som kommer hit,
ja.
Där är ju smärtan väldigt, väldigt dominant.
Mm.
Och den suger energi, och då får man mycket mindre. Då blir man orolig för sin livssituation. Ska det vara så här och så vidare.
Mm.
De som är stress, som kommer hit för stressrehab.
Mm.
Där är det väldigt olika.
Mm.
Det är inte ovanligt att det är någonting som har utlöst det. Att det är typ i hemmet det pikar.
Mm.
Men när vi börjar skrapa på ytan så är det väldigt ofta jobbet. Och det är det jätteofta faktiskt, det här mer otydliga arbetsbeskrivningar. Man får jobba ihjäl sig. Och det kommer fortfarande bara mer och mer och mer och mer och mer. Så att det finns, speciellt då i organisationer, antingen som går i branschen som går väldigt bra.
Mm.
Typ byggbranschen. Och vi ett par stycken ifrån de stora kolosserna i Göteborg. Där tempot är så högt överallt att man glömmer bort alla människor.
Ja, så.
Inga gränser liksom.
Nej. Och sen har vi de branscherna som går dåligt. Där det är varslingar och det är förändringar och det är en uppgivenhet i organisationen. Sådär. Och vi får ju en del höga chefer som sitter på jobbiga positioner. Som kanske måste låta folk gå och sådana här saker. Det är de som sitter på det beslutet då. Så att det är väldigt olika. Men generellt sett så ser ju vi också att stressen i samhället, den eskalerar ju nu.
Mm.
Det är ju lavinen som är igång. Det är inte... Det kommer inte sen.
Nej.
Utan det är här nu. Det är bara det att vi tror att vi åker pulka.
Mm.
För det går bara fortare och fortare. Och det jag också upplever på mina klienter, det är att besvären blir större och större. Det blir ganska omfattande problem ganska fort.
Låter vi det gå för länge?
Ja, absolut.
Ja.
Vi låter det gå för länge. Vi har en mycket begränsad förmåga som individer att sätta ner foten.
Ja.
Sätta stopp. Kräva sin egen. Alltså ta hand om sig själv.
Mm.
För konsekvenser gör man inte det.
Nej.
Vi brukar säga så när vi är ute och föreläser. När du flyger flygplan och ska säkerhetsgenomgången sådär. Vem är det som ska ha syrgasen först liksom?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det är jag. Det är inte ens det brinnande barnet bredvid. Utan det är jag som ska ha det. Först om jag simmar så duger ingenting. Så det kommer inte funka. Va? Och det blir lite grann samma grej. Man lägger ner man ska hjälpa alla andra först och sen tar man det som är över själv. Och det där är ju, nu ska det sägas så vetenskapens namn, att vi får träffa ett selekterat urval av patienter.
Så är det naturligtvis.
Ja, vi träffar ju kanske de som har fortfarande krämen kvar och tar tag i detta, eller som har någon runt omkring sig som har sett att det funkar inte med vårdcentralen, gå till Caladius. För där får du hjälp på riktigt liksom. Men de här som är sämst skick, de ska ju gå till vårdcentralen liksom. Men de som vi träffar, där är det väldigt ofta så. Det är stressen, den låga konstanta nivån, den är inte låg längre.
Nej.
Utan den är hög.
Det luriga med detta är ju att man ofta tappar, som vi var inne på innan, perspektivet själv.
Ja.
Omgivningen kanske ser.
Absolut.
Och märker att det går åt fel håll. Men själv tänker man att man koll på läget.
Ja.
Tills det har gått alldeles, alldeles för långt.
Ja.
Om man inte kommer ihåg saker eller kommer ur sängen eller sådär.
Och vi sa det i utmattningsavsnittet där. Jag brukar också säga det till mina klienter. Att jag fortfarande inte träffat någon som såg väggen.
Nej,
men det är ju så. Det är absolut.
Nej. Det är ingen som har sett den. Men med facit i hand så vet alla när det gick åt helvete. Alla vet vad det var som gjorde att det sprack. Den bubblan som man har blåst upp.
Men man nonchalerar den också eventuella sin självupplevelse. Jag var väldigt ung, men det var inte så illa, men jag har även liksom ändå drabbats av att jag min kropp sa till mig att hallå, nu är det dags att och dra ner lite på tempot. Men jag såg ju inte det komma.
Nej.
Och så blir man ofta, det där kan ju bli väldigt många olika lager utav jobbigt. För att om man inte identifierar sig med någon som faktiskt är, som inte är på de höga nivåerna och presterar, eller att man man kan inte se sig själv i spegeln längre på samma sätt, för att det är bara ett skal som står där. Då tar det också väldigt hårt. Det blir andra psykologiska faktorer som spelar in där, och det är därför det är väldigt vanligt att man blir ledsen. Liksom. Man orkar inte. Det går inte längre. Det blir frustration och då blir jag passiv och stilla, och det gör mig ännu mer ledsen. Så drivs man in i en sån spiral då, va?
Och allt detta gör att det kan liksom inte ligga på individen, utan det måste vara systemet som ska förändras.
Ja.
Och det är klart, företaget och arbetsgivaren ingår ju i det systemet.
Liksom.
Men därmed är det inte sagt att individen är utan ansvar.
Nej.
Det måste vi också så. Ja. För att alla vi människor är ansvariga för vår egen återhämtning. Mm. Det är ingen som kan återhämta sig för oss. Men när vi fyller livet med så mycket innehåll att det inte finns luft i det, så kommer det att vara svårt.
Mm.
Thomas Hume sa det när vi spelade in avsnittet för depression och stress och smärta. Vi har inte släppt det, utan vi håller lite grann på det där. Han sa så här: om du bara har saker i huvudet som gör dig trött och som är jobbiga, och har för lite saker eller inga saker som gör dig liksom glad, upprymd, tjo och kim, då är du alltså riskexponerad för depression.
Mm.
För då har du ingen, vågskålen i huvudet är ojämn alltså. Och ganska intressant företeelse där, just om vi pratar stresskursen, så ställde jag frågan där. För i processen att hantera stress så anser vi då på Kaladus att vi måste ha in roliga saker i livet.
Mm.
Det räcker inte bara med återhämtning, det är en bit av det, men du måste ha in lustfyllda grejer.
Absolut.
Du måste vara ball liksom. Mm. Du kan inte gå runt och bara vänta på att någonting, eller på semestern då i vecka 32.
Mm.
Det funkar inte så. Och ju mer grejer vi har, ju mer grejer måste vi...
Mm.
Alltså, ju mer grejer vi har som tar, ju mer grejer måste vi ha som ger oss saker. Och då brukar vi förklara att du ska hitta skit med guldkant. Liksom. Du ska hitta roliga saker som det här är riktigt roliga, som du tycker är skoj. Och så frågar jag dig på gruppen. Och alltså, det kanske var 4-5 stycken av 30 som hade det. Resten har på riktigt inte roliga saker i livet, för livet har blivit så stort, omfattande, komplicerat och liksom jobbigt att det är hemmet AB. Det är jobbet och sen är det hemmet AB. Det finns ingen återhämtning att hämta där. Det räcker inte. Och då blir man sådär, ja, det var ju inte tragiskt, det var jobbigt.
Mm.
Och så får jag ju direkt förklara det, att det är ingen fara. För ni är jättemånga som har det så här. Men börja med att rota er fram, vad var det ni tyckte var kul förr?
Mm.
Innan det blev som det blev liksom.
Sen vet jag har jobbat mycket med också att också inte tillåta mig att få att någon stjäl energi från mig. Alltså att faktiskt aktivt säga, att vara medveten om att det här stjäl min energi.
Ja.
Och att jag inte tillåter det. Och det kan både vara på arbetsplatsen eller privat.
Ja.
Arbetsplatsen, att man faktiskt inte tillåter att vi pratar, alltså att vi har ämnen eller sånt som är energitjuvar.
Ja.
Mm.
Och lika så privat.
Det
gamla föräldrar älskar föräldrarna, inte det. Men det gäller också att man kan ha en distans så att man inte blir uppäten överallt.
Ja.
Så man bara är till för alla andra. Ja. För man måste vara till för sig själv.
Mm. Ja.
Det är ju vanligt att folk har glömt bort sig själva.
Ja.
Det är ju så klassiskt det kan bli. Ja. Att allt annat kommer i första hand.
Ja.
Ja.
Och möjligen någonstans där nere på botten så finns en spillra av det gamla jobbet.
Ja. Ja.
Liksom.
Mm.
När vi kommer så långt i våran stressbehandling här, vem är det som är på insidan då?
Mm.
Vad behöver hon? När träffade du henne sist?
Mm.
Jag vet inte.
80-talet.
Det kan vara ganska jobbigt att bara bli medveten om att man inte har kontakt med sig själv. Ja. Alltså det kan ju vara nästan sorgligt.
Ja, absolut.
Och det kan bli problem också, rent fysiskt också.
Ja.
För man vet det, ju mer stressad man är, alltså ju mer på tempo, ju längre ifrån är du din egen kropp kan man säga.
Mm.
Du har ju alltså, får ju en sämre kroppsuppfattning ju mer stressad du är. Och fysioterapin har ju en helt egen inriktning på det här som heter basal kroppskännedom.
Mm. Mm.
För att flytta tillbaka människor så de får kontakt med sin kropp igen. Och det är ju väldigt viktigt för oss när det gäller smärtrehaben här. Om det kommer in någon som är hyperstressad och som inte, alltså det spelar ingen roll att vi frågar dem.
Mm.
För de känner typ antingen allt eller ingenting. Och det kan ta tid alltså.
Mm.
Det kan ta tid innan man liksom får flytta tillbaka positionerna, men här är du nu.
Och det är därför vi lyfter stressen även till synes, kanske utifrån konstiga sammanhang. Ja. Jag söker ju för knä. Ja. Du har ju artros och ont i knät.
Ja.
Ja, men du behöver ändå jobba med din stress av olika anledningar.
Ja, för det är stressen som accelererar här, så vi vet inte vad som finns kvar bakom. Så artrosen behöver inte vara så jävlig som du tror.
Nej.
Utan det kan vara att det är stressen som sabbar det så mycket. För då har vi hört mellan raderna och i våra anamneser, alltså våra frågeställning och undersökningar så här. Alltså det ser ut som att knät inte ska må så dåligt. Alltså sådär. Och han kan göra vissa saker som tyder på att det är bra och så andra funkar inte alls. Hä? Hur kommer det sig att det är så oregelbundet? Ja, då finns det bara ett svar kvar.
Ja.
Det är psykosomatiskt. Alltså det är stressen som skapar den här stora belastningen i kroppen. Och beredskapen är så hög att larmet går hela tiden.
Ja.
Oavsett vad det beror på. Liksom. Men jag tänker så här, om vi ska ta oss vidare just med stressen, arbetsplatsen, chefsperspektivet. Så tänker jag att vi ska gå igenom två stycken olika punkter och adress. Vi ska börja med det förebyggande. Vi har några punkter där som vi tycker är sådär, va? Dels då att vi som chefer måste tillåta luft i schemat.
Ja.
Både för oss själva. Och att vi även då pushar medarbetarna till att göra samma sak. Att vi inte lägger de här oroliga kraven på att det ska vara möten vägg i vägg, utan att vi är så. Och att vi även föregår med gott exempel. Så att vi gör det själva.
Och att bara en sån sak som att inte vara ge signalen som ledare att man är stressad själv.
Ja.
För springer jag i korridoren,
ja,
så skickar jag ju en signal till alla mina medarbetare,
ja,
att nu är det fara på färde. Ja. Här gäller det att dra upp tempot.
Ja.
Och det spelar ingen roll hur stressad jag är, om jag nu skulle vara det, så får jag inte signalera det till mina medarbetare.
Nej.
För jag blir ju förebild i det sammanhanget. Så där har man ju ett jätteansvar alltså.
Ja, precis. Men vad tänker du där? Vi snackade om att medarbetarna ska våga exponera sig och blotta sig sådär. Tycker du att chefen ska göra likadant?
Klart, jag måste kunna göra det.
Ja. Tala om liksom att saker är jobbiga.
Det är klart. Alltså, det är väl någonstans där. Jag är ju, alltså, det är ju det som är så viktigt. Att som ledare eller chef är man ju inte något unikum på något som är precis. Jag har väl också tunga dagar, svåra dagar. Det handlar ju om att vi har olika roller i bolaget bara.
Ja.
Och så ska vi hjälpas åt mot ett gemensamt mål. Och vi har, på min avdelning så har vi faktiskt gjort så här att vi har varje vecka så har vi genomgång och där tittar vi på vad har jag för arbetsuppgifter nästa vecka. Men vi har också fasta punkter där vi frågar så här, det här skulle jag behöva hjälp med. Och där får man faktiskt skriva in det, att det här skulle jag. Och det finns också en ruta som heter det här hjälper jag gärna till med. Bara för att öppna för det där att vi har olika belastning olika veckor. Och då kan vi komma fram till en gemensam prioritering och så hjälps vi åt med det istället. För att få lite mer jämn balans mellan oss. Och då finns det ju, det är ingen som behöver säga att man behöver hjälp. Nej. Utan det är en punkt på agendan som heter det här behöver jag hjälp med. Och man var och en måste liksom förbereda för att kanske fylla i någonting där för varje vecka. Just därför att vi ska hjälpas åt.
Då lägger man ansvaret i företaget. Inte ansvaret, men man lägger en del av ansvaret i företaget. Och inte bara upp till den enskilda individen och vifta och säga nu har jag lite vackert.
Och sen gör vi det under liksom, någon form av kontrollerad form en gång i veckan. Där vi liksom har det som en naturlig punkt. Det bygger ju någonstans återigen på tillit till varandra, en öppenhet och transparens för att vi är...
Kommunikation igen.
Alltså. Ja, kommunikation. Den är så sjukt viktig alltså.
Kommer tillbaka till det hela tiden. Så vi tänker förebygga en lära. Alltså föregå med gott exempel som chef. Tillåta luft i schemat för sig själv också. Och jag tycker också någonting vi hör ofta här, det är det här. Ja, men nu kämpar vi tillsammans och tar vi bara det här sista. Bara över kullen. Det är lite till bara, sen lugnar det sig. Fast det lugnar ju sig aldrig. Det kommer bara en ny jävla kulle. Nej, så att jag tänker, kan man skita de formuleringarna och försöka peppa personalen till att driva lite hårdare, så tänker jag att, alltså, jag tänker nästan tvärtom där. Skapa luften, fokusera på det istället, för då kommer produktiviteten att öka.
Sen kan man få luft på olika sätt. Att för mig, alltså, någonstans kan man också höra så att vi hjälps åt med prioriteringar.
Absolut.
För det är att i en högpresterande kultur eller miljö, där har man också höga ambitioner och alla har höga ambitioner. Och vi vill alltid mer än vad vi klarar av som regel. Och då gäller det också att som ledare hjälpa till med att göra prioriteringar. Det innebär inte att man säger nej till saker, att vi inte ska göra det. Men det är frågan om när vi ska göra det. Så att man kan tillsammans med medarbetarna lägga upp en plan så att man prioriterar. För då är det också lättare att säga nej om det kommer in saker från sidan.
Ja.
från andra håll.
Mm.
Så jag tror att prioritera handlar om att göra lite färre saker men göra dem lite mer koncentrerat. För jag tror också det idag, att det kommer in så mycket saker hela tiden in från sidan. Och nya saker som vi måste göra. Och det har ju med den här förändringstakten att göra också.
Mm.
Att vi hela tiden måste göra omprioriteringar.
Ja.
Och där tror jag att som ledare är det oerhört viktigt att man är med och hjälper till att göra prioriteringar.
Ja.
För att inte hålla på med för mycket saker samtidigt.
Ja. Springa på för många bollar liksom.
Ja. För vi orkar inte det.
Nej.
Och det blir ingenting gjort. För
Nej.
Du är ju bara på möten för att bestämma vad det är man ska göra.
Ja.
Men vi gör ju aldrig det.
Nej. Jag tränar en tjej som är också ledare på ett av de riktigt stora företagen i Sverige som har sett i Göteborg. Och har haft utmattningsproblem.
Mm.
På väg tillbaka nu. Gått jättebra för henne. Skitduktig. Alltså det var verkligen färdigpaketerat. Så vi liksom började läsa ut grejerna efter gång 6 där. Men du behöver inte springa här varje vecka nu. Du löser detta liksom.
Mm.
Så bara hör av dig regelbundet och sådär. Men hon förklarade det att när det är hennes, på hennes organisation så... När det var folk som kom in med skit... Då hennes lösning där hade blivit tvungen att vara... Du får ta det med min chef. För att det är hon som prioriterar här nu.
Mm.
För jag gör det jag gör. Och du kräver 5 timmar utav, i veckan till utav mig... Jag gör inte den prioriteringen här nu utan jag har min styrning.
Mm.
Vill du att min styrning ska ändras så får du ta det med min kollega eller chef. Hon sitter där borta. Varsågod och gå. Och det kan vara så ibland när det är väldigt intensiva avdelningar tänker jag. Eller sådär. Det bara hasplas ur uppgifter.
Ja, för så är det. Absolut.
Ja, fast det här tar 10 timmar att göra.
Mm.
Alltså, ska vi klart imorgon? Ja, fast nej. Det går ju inte.
Nej.
Men om jag då är en high performer.
Mm. Mm.
Och så får jag det till mig.
Absolut.
Så och så finns det ingen styrning.
Nej. Mm. Så styrningen är viktig alltså.
Ja. Mm. Absolut. Och det tänker jag, det är ju både alltså, dialog mellan chefen och kanske och ledning.
Ledning, absolut.
Vad är det som krävs nu? Vad vill vara ut?
Mm.
Och även nerifrån då kan man, så här ser det ut. Och det här kan vi leverera. Och det här, försöka hitta en bra balans där. Så det är ju inte... Ledningen är inte utan ansvar och den anställda är inte utan ansvar.
Nej,
och mellancheferna sitter i mitten och ska försöka koordinera det här på bästa sätt. Samtidigt som ska de hålla ihop. Tänker jag.
Mm.
Och även då jobba på sin egen mentala återhämtning. Mm.
Ja.
Jag tänker just när det gäller åtgärder. När man upptäcker stress.
Mm.
Så behöver inte det gått speciellt långt. Utan man kan se det ganska snabbt.
Mm.
Och även pratar man på riktigt på jobbet så vet man vilka som är stressade.
Ja, det vet
man. Och då kan man ju hjälpas åt där. Dels då för tydliga tjänstebeskrivningar som vi pratat om. Men också att vi förespråkar återhämtningen att i de här perioderna, eller när det är stress. Att faktiskt hjälper medarbetarna till att hämta hem lite energi under dagen.
Mm. Och jag tror att det finns en också det här... efterfrågan efter flexibilitet på arbetsplatsen tror vi också är en väldigt viktig del. För idag ska vi hinna och hämta och lämna barn och vi ska köpa mat. Och, alltså, jag, någonstans så tror jag att vi håller också på att ändra sig. När gör jag min arbetsuppgift? Det är självklart att vi måste träffas och ha fysiska möten. Men det måste finnas en flexibilitet tror jag lite mer i att kanske 20% av mitt jobb kan jag göra. Behöver jag inte vara fysiskt närvarande alltid på jobbet?
Nej.
Om det är så att jag måste gå och hämta barnen 4 även om dagen slutar 4:30, ger du en medarbetare det, vad ska jag säga, förtroendet, för det är ju det det handlar om. Att det är ju inte själva timmarna utan det är ju egentligen det man gör.
Mm.
Och om man då har möjlighet att gå lite tidigare för att kanske göra det här som stressar en oerhört. För den medarbetaren kommer ändå, tror jag, många gånger att känna att jag kommer nog att klara av det. Fast man kanske gör det vid ett annat tidpunkt. Alltså det är inte helt, jag tror att den här känslan av flexibilitet har ju, det märker jag på alla de som är mycket yngre.
Mm.
Det efterfrågas ju oerhört mycket att man finns en större flexibilitet hos arbetsgivaren idag.
Jag tror det är framtiden också.
Ja.
Alltså man kan inte hålla fast vid de ramarna som en gång var. Det har väldigt mycket sådana diskussioner med min äldsta dotter.
Mm.
Hon är 11 år. Hon förstår inte varför skolan måste börja 8.
Nej.
När alla är så jävla trötta. Alla är trötta.
Ja.
Jag är trasiga. Och då finns det med vetenskap som visar att de är 10-11 snåret
någon gång. Det är mycket bättre. Och särskilt om man är 18-åring.
Ändå så ska skolan försöka forma folk som inte vill bli formade. Och hon, min dotter där, hon har ju alltså särskilda behov också. Så att det är katederundervisningen i ett stort klassrum med massa folk. Det passar inte henne. Men ändå så ska det stöpas där. Men jag tänker att någonstans så kanske den förändringen kan börja ske i näringslivet. Att om det är så här. Och det är även de här workspaces. Alltså, du behöver inte sitta på kontoret om du inte ska vara på kontoret. Liksom.
Nej.
Sitta du känner att du mår bra och gör ditt jobb därifrån. Liksom,
så för jag tror att det är också precis det olika arbetsuppgifter. Vi pratade om det innan.
Ja.
Olika arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter kräver kanske tystnad.
Ja.
Då kan jag inte sitta i ett öppet landskap. Då måste den medarbetaren känna det att nej, idag kunde jag faktiskt, om man nu har de möjligheterna. Alla har man av en trip på alla arbetsplatser vill jag ju säga då. Mm. Men i de fall man har möjligheter så kan man ju tänka sig att man får möjlighet att sitta kanske hemma och göra någon uppgift någon gång eller så.
Det,
så försöker vi jobba.
Ja, jag tycker det. Jag tror det är flexibiliteten där. Det är helt avgörande. För det är precis som du säger. Din bransch är ju en torktumlare just nu.
Ja.
Och det kommer att fortsätta vara så.
Ja,
och det är fler branscher som kommer gå den vägen också. För att just nu så är det någonting som händer.
Det är något som håller på att hända. I samhället.
På gott och ont.
Men vi kan inte stoppa det.
Nej, det kan
så
inte.
Vi måste lära oss att leva med det. Och så anpassa oss efter det.
Så precis. Är det. Och vara så pass på tå. Både med människor. Och med organisationen. Att vi ska kunna agera flexibelt. När någonting händer. Världsmarknaden ändrar sig. Eller köpbeteende ändrar sig. Helt precis så är det på 6 månader. Så är det ingen som handlar på ett speciellt sätt. Nej, men det är klart att de organisationer som är gammal i gården. Har gjort samma sak under alla år. Precis så ska allting förändra sig.
Ja, så jag tror att man måste tänka på hur ska organisationerna se ut? Hur kommer detta påverka människorna?
Ja.
För annars så går vi inte i takt med varandra kring kraven och hur vi organiserar oss. Då får vi mer stress.
Ja. Vi går i osynk. Liksom.
Vi går i osynk.
Ja, då kommer vi tillbaka till stressen då, som hela avsnittet handlar om. Som vi jobbar väldigt mycket med. Att det är liksom där. Det är skadligt alltså, med den mängden av stress vi har idag. Och vi är redan på ett ställe där det är head south, alltså vi är där.
Mm.
Det är inte så att det kommer om några år, utan vi är där nu.
Det krävs insatser för att bromsa det liksom.
Ja, både på individuella nivåer, alltså som vi jobbar mycket då med kunskapsspridning. Så här gör du för din egen skull just nu. Men det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar med stress, om det är någonting på jobbet som äter upp mig. För att arbetsplatsen är skitdålig. Eller man kanske saknar kunskap eller gör bara som man alltid har gjort, va? Och samhället har ju sin del. Alltså samhällsklimat och liknande. Och så, där, va? Så jag ska inte säga att det är omöjligt. Men det kräver insatser på allas plan. Allas nivåer.
Mm.
Och det var väl lite grann det vi tänkte med det här poddavsnittet.
Mm.
För vi träffar väldigt mycket människor där chefsskiktet är
diskutabelt.
Ja, och där vi också märker hur stor inverkan arbetet har på individerna.
Mm.
För du vet, det spelar ingen roll hur trött man är, man prioriterar jobbet i alla fall.
Ja, visst, absolut. Absolut. Och bara ikväll säger man, nu ska jag bara jobba lite extra.
Ja.
Eller bara idag, men sen blir det bra. Och det blir ju inte så.
Alltså. Du vet, när vi får en klient hit som är så utmattade att vi måste börja liksom att skapa energi så att livet funkar först och främst. Ändå så prioriterar man jobbet. Så man kan alltså jobba typ 50%, men man är helt sabbad efter jobbet för att man prioriterar det. Men hushållet funkar inte, relationen med maken funkar inte, mammarollen är så där. Det börjar bli ångest och grejer, men jobbet, det prioriterar jag.
Mm.
Nu kan vi i många fall inte välja det.
Nej, det är ju det, ofta.
För att pengarna måste in och vår kärna gröna myndighet tycker att jobbet framförallt, inte livet, utan jobbet måste funka. Och därefter så skiter de i vilket.
Mm.
Och det skapar ju en situation där vi får, som jag har läst någonstans, kallar för sjuknärvaro.
Mm.
Att man är på jobbet fastän man är sjuk.
Mm.
Mm.
För att det går inte. Det går inte att vara hemma av massa olika orsaker.
Mm.
Ekonomiska och kanske sociala, men också då myndighetskrav.
Mm.
Att ja, men så länge jag kan jobba här och krascha efteråt, skiter om vilket. Jag var på jobbet 8 timmar.
Mm.
Eller 40 timmar den veckan. Sen, sådär. Varpå då, om vi ska hålla kvar medarbetarna i stridbart skick så att säga. så måste vi då som arbetsgivare faktiskt fundera på hur skapar vi den bästa möjliga miljön för dem. För att man pratar om arbetslöshet och sånt i samhället, men det finns en annan sida på det myntet, det är att det är fruktansvärt svårt att rekrytera till dem med nyckelpersoner.
Att det är enormt svårt.
Ja. Därför är det väldigt viktigt för företagen att faktiskt ha en miljö som tillåter nyckelpersonerna att vara kvar. För att vi som sitter på rekryteringspositioner och driver egna företag, vi vet precis hur mycket det där kostar.
Mm.
Och det är en mardröm alltså, ekonomiskt, och nyrekrytera. Så att företagen vill ju inte det egentligen. Och det är därför vi håller den inriktningen på föreläsningen när vi är ute, energi kvar efter jobbet.
Mm.
Om vi ser att medarbetarna har kvar energi efter jobbet så kommer de få en rikare fritid och rikare liv. Mm. Kommer det smitta av sig
på jobbet, ja, absolut.
Gud ja. Mm. Och då försöker man fimpa energitjuvarna, ta hand om smärtan när den kommer. Minsta möjliga alltså, ta hand om den direkt. Och jobba hela tiden på din stress liksom. Sen har vi ju då, man kan jobba personligt så här, men vi har också chefs, alltså jobb. Arbetsplatsen så här.
Mm.
Och där är det ju chefen som styr.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt intressant. Ja. Jag tänker vi ska avrunda så där. Vi skulle kunna sitta lika länge till, tror jag.
Ja, som vanligt.
Ja, som vanligt, ja. Jag tror så här, vi ska sammanfatta lite grann här. Vi har ju pratat om hur man, eller vad ska jag säga för något då igen.
Mm.
Vad vi pratat om. Att det är återhämtning, inte bara i sömn. Det har vi pratat om i flera avsnitt innan. Vi har pratat om hur man på ett bra sätt kan identifiera problemen. De går att se innan sjukskrivningslappen kommer.
Absolut.
I många fall. Man ska bara våga lyfta blicken.
Mm.
Mm. Och våga faktiskt ställa frågan till medarbetaren.
Mm.
Att man faktiskt ställer den där frågan och inte bara låta det gå.
Ja. Hur mår du liksom?
Hur mår du? Riktigt? Ja.
Ja. Vi pratade om ett effektivt formulär eller verktyg som vi använder här som heter KEDS. Karolinska Extortion Disorder Scale. Där man då kan kategorisera upp i 9 olika underkategorier och se vart den egna trötthet har satt sig. Det är också väldigt vettigt för organisationen att göra. Ja, sådär. På den kursen vi har nu så hade vi i snitt 5,0. Och det är väldigt högt.
Mm. På sex var max där.
Sorry. Sex var max, ja.
Oj.
Vi fick ner de gränsvärdet i KEDS i 3,4. Nu då på 6 veckor har vi fått ner hela gruppen 3,9.
Det är fantastiskt.
Det är sjukt. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att det skulle funka så effektivt. Men det gjorde det. Och den grejen handlar ju mer om att vi utbildar folk i hur stress funkar, vad de kan göra åt det.
Ja.
Och hur man måste disponera sin energi. Och hur man återhämtar sig. Det är ingen behandling, utan det här är bara
informationsutbildning. Det är lite ökad medvetenhet inom alla områdena.
Alla områdena, ja. Vi pratar om arbetsgivardelen. Att det är inte alltid livet utanför jobbet som är problemet, även om det ser ut så. Utan energin måste räcka till livet också, som ibland tar oönskade vändningar. Men finns det ingenting kvar för att jobbet har sabbat det, så anser jag, för jag personligen, att problemet inte låg i livet utan i den bristande energin.
Mm.
Vi pratar om olika åtgärder. Förebyggande då, till att vi lyfter schemat. Vi föregår med gott exempel.
Mm.
Vi behöver tydliga tjänstebeskrivningar.
Mm.
Så att alla vet vad de ska göra och vet vilken leverans som krävs, vilken tid och så vidare. Du hade jättebra förslag att man skulle ställa motfrågor som du gör.
Mm. Det är så bra.
Ja.
Och oftast är, jag måste faktiskt säga det, att det är ofta så att man får en arbetsuppgift och så vet inte den som har ställt frågan.
Nej.
Vad egentligen man är ute efter.
Nej.
Och då gör man ju inte rätt arbetsuppgift nödvändigtvis. Alltså det är väldigt nyttigt för sig själv och även motparten.
Ja.
Varför vill du ha detta? Det är väldigt bra att göra det.
Organisationen som helhet också.
Ja, absolut.
Slipar ju liksom.
Mm. Mm.
Och som chef då, så är det väldigt viktigt att man pratar på riktigt. Kommunicerar på jobbet. Att man verkligen frågar det.
Ja.
Och skapar en, tänker jag, som vi nämnt flera gånger, att man har en miljö där man faktiskt kan.
Och det är tillit så oerhört viktigt. Trygghet och tillit är
att man inte viker undan, liksom, att man inte röker förtroende och sådana här saker. Mm.
Och så tror jag man måste vara väldigt, man ska vara mänsklig som ledare.
Ja.
Och det innebär att mänskliga ledare, det skiljer sig ingenting åt från, alltså man har ju jobbiga dagar och svåra dagar och man har roliga dagar och man är ju inte mer människa.
Nej.
Och att man är sårbar, det är vi alla.
Man är ingen maskin liksom. Det finns ingen som orkar hela vägen. Om man nu tycker att hela vägen är till månen. Vi ska runda av det så här, tänker jag. Det är ett tungt avsnitt. Vi kommer nog få komma tillbaks till det här.
Mm.
Det är brett och det är smalt och det är stort och det är smått.
Mm.
Och vi hoppas ju att det ska bli lite lättare för cheferna.
Ja.
Och reda i med det här.
Men också arbetstagare.
Ja.
Liksom. Det är mycket vi pratar om här som går i hela,
ja,
hela linjen. Liksom.
Och bägge hållen. Och cheferna är också arbetstagare i de mål.
Ja.
Liksom. Har du någonting du skulle vilja avsluta med? Som du känner att vi har missat eller som du bara skulle vilja skicka med lyssnarna på vägen?
Som ledare och chef så är jag fortfarande där att jag försöker alltid vara mer intresserad än intressant,
ja,
i alla sammanhang. Och är man det så är det mycket viktigare att lyssna på andra än att försöka bli lyssnad på.
Ja.
För det är då man hör så mycket annat igenom mig.
Mm. Ja, igenom bruset.
Mm. Ja.
Det är en fantastiskt fin ordning.
Mm.
Ja, det är nästan så att det var manus på det där. Det var det inte.
Nej.
Det är precis som vanligt. Det var en liten kladd när vi kör igång. Sen idag. Vill man komma i kontakt med oss på Caladius så är det caladius.se. Där kan man fylla i ett formulär så ringer vi och hör av oss.
Jajamän.
Vi kan rekommendera kursen om ont.
Mm.
Vi kan rekommendera våra stressutbildningar.
Mm.
Hemsidan är ett bra verktyg att kolla på och se vad vi gör för något vi håller på med.
Jajamän.
I övrigt är från Sävedalen så säger Björn.
Och Anders.
Hej.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.